Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten En präst och en mammut. Jag som talar nu kallas för mammut och heter Andreas. Vi är på avsnitt 143 och bredvid mig så sitter vem då?
Ja, det är jag som brukar sitta här. Ja. Kjell heter jag och är präst.
Ja.
Vi låter lite efterträngsamma idag.
Ja.
Jag vet inte om det är för att vi är inne i stilla veckan.
Kanske.
Eller så är vi bara stilla helt enkelt. Trötta är en annan sak.
Det blir ett avsnitt av stillhet. Vi får väl se vad det här avsnittet tar oss någonstans. Det är det jag tycker är ganska kul med podden. Med mycket annat som är roligt med. Men att vi inte riktigt vet när vi trycker på rec var det ska landa.
Nej, det är ett annat sätt att säga att vi är oförberedda.
Men, ja, lite men det, så. Ja, vi är lite och, förberedda. Faktiskt, men ja. Men saker kan liksom ta vändningar och sidospår som vi inte tänkte så.
Ja, och den som vill kolla det kan gå in på avsnitt som heter Vi skulle talat om uppenbarelseboken. När vi faktiskt skulle hade förberett att vi skulle göra det. Och sen så tog samtalet en helt annan vändning.
Och så var det ingenting. Så och sen lovade vi att vi skulle prata om uppenbarelseboken en annan gång.
Ja,
och den det... annan gång har inte kommit än.
Nej, den tårtbiten suger vi fortfarande på.
Så den som sitter och väntar på det. Ni sitter inte och väntar i onödan utan
nej, det
en
kommer.
Dag kommer det.
Kommer, det kommer.
Hur är du Kjell, hur har du haft det sen vi poddade sist?
Jo, jag har väl haft det rätt så bra tycker jag.
Ja.
Vi är ju mitt inne i, precis som vi sa i förra avsnittet, så är vi nu inne i påskvandringstider.
Mm.
Så att jag är Pontius Pilatus här och du är ju Jesus.
Ja.
Jag har lite andra roller än i vanliga livet.
Ja,
så,
precis.
Kan man säga.
Det är du som är Jesus.
Ja, just det. Vi har bytt roller här.
Du bestämmer, jag som är ståthållande.
Du dömer mig till döden hela tiden.
Nej, men visst. Det är en spännande
vecka. Det präglas ju verkligen av det. Så det är kul att vi får göra påskvandringarna.
Ja.
Samtidigt så kan jag känna att det är lite synd att vi gör det nu i stilla veckan. För veckan blir ju allt annat än stilla. Man har inte så mycket tid, känner jag, att liksom för er till egen eftertanke.
Just det.
Utan det, man rullar på och så går man in och dömer Jesus. Och sen ser det ut igen och så kommer nästa klass. Sådär.
Och det är ju faktiskt Skolverkets fel och inte vårt. För det handlar ju om när
påsklovet ligger. Ja, just det. Ja, precis.
Ja, men det är väldigt roligt.
Det är väldigt roligt.
Det säger vi varje gång vi är i det här och i julvandring att det är väldigt roligt. För det är väldigt roligt.
Det som vi har nu här ju i påskvandringen som vi normalt inte har i julvandringen är att vi får svara på frågor i våra karaktärer.
Ja.
Jag har lite svårt ibland att göra det utan jag kliver ur karaktären lite och berättar om personen.
Ja.
Men det tanken är att vi ska svara i våra karaktärer. Barnen får ställa frågor. Vad tänkte
efter,
du?
Liksom,
ja, precis. När spelet är slut och de har sett allting så... Vad tänkte du Jesus? Gjorde du ont i händerna?
Ja,
det är en ständig frågan.
Ja.
Eller spikar de upp dig på riktigt?
Ja, och du har ju fått en del frågor om varför du som hade makten.
Mm.
Varför låter du folket bestämma?
Ja, och då har jag sagt så här att jag tror att han var lite rädd för folket.
Mm.
Och det kan man väl hitta stöd för i bibeltexten i och för sig. Men om man tittar på den historiska Pilatus så tror jag ingen skulle kalla honom fegis.
Nej.
Jag tror att det inte alls var... Utan det här får man på något vis förhålla sig till gestalten Pilatus i berättelsen. Mm. För här han har fått den rollen i den här berättelsen. Liksom, att han är den egentligen rätt så goda. Men han tvingas av folket att göra så här. När man då tittar på den historiska Pilatus så är han en tyrann snudd på, eller inte snudd på, han är en tyrann som inte alls drar sig för att döda folk. Så där.
Men det vi är ute, därför ditt svar blir så är också för att vi har ju fått tvungna att utlämna en del kring den scenen.
Mm.
Att det,
den, vi har inte den, bara bas med till
nej,
exempel.
Den påsktraditionen som var då för juden att de släppte en fånge kring påsk och att då folket valde Barabbas.
Mm.
Den scenen har vi inte med och det är ju mest för att vi inte har tillräckligt mycket
folk
som kan spela.
Ja, just det.
Och då blir det ju mer åt det där hållet att ja, han var inte rädd för folk, men något åt det hållet
han gjorde
att
som
folket ville.
Liksom, ja.
Och det är ju inte osant heller.
Nej, det är inte osant.
Men Barabbas är inte oviktig
egentligen.
Nej,
precis. Precis.
Sådär. Ja, men det är faktiskt spännande när man går in i de här karaktärerna. Och det är roligt att få svara på den här frågan. För man tänker ett steg längre. Hur kände du dig?
Jag vet inte,
för det är inte jag som är den. Men jag kan tänka mig att det kändes så här. Och det blir mycket prat om för vi gör det här för småskoleklasser, lågstadiet. Och vi halkar ju lite in på liksom med mobbing och sådär. Har det blivit lite
den här vändan? Det har blivit nu, ja, precis. Ja,
att det är lätt att bara haka på i folkmassan när någon blir utsatt. Och
det blir lite... Ja, det blev en väldigt intressant vändning faktiskt.
Och lite samma sak blir det ju med Petrus. Att han vill själv inte bli mobbad.
Men
det är ju det är ändå samma mänskliga mekanismer. Sådär att, jag kommer inte svis. Jag kommer stå bakom det. Och så blir du utsatt och så ska jag stå där vid din sida. Eller en arbetssituation. Mm. Om någon gör någonting liksom sådär. Och sådär. Om det ska hända dig någonting och så ska jag när vi sitter så här så klart, ja men jag kommer backa dig.
Ja,
och så säger men vad då gjorde du också sådär som Kjell? Vad nu skulle kunna vara
ingen. Men
det är djupt mänskligt. Mm. Det djupt mänskliga kommer ju verkligen fram i påsken och det ser man ju verkligen i Jesus för de frågar ju också barnen så här hur är det att spela den här rollen? Och jag tycker det är väldigt roligt för det är ju hela känsloregistret på något sätt att det börjar den här med att det med templet och att han är väldigt arg och vill driva ut månglarna där och sen liksom ångesten i Getsemane och hela ja men det är hela känsloregister och det är väldigt mänskligt.
Och här är det en grej som vi båda två har ju varit med i många år på de här vandringarna.
Ja.
Och jag får ju alltid göra Pilatus i påskvandringen och Herodes i julvandringen. Det är kul att göra tvärtom. Men där var det att i början så var de, gjorde de väldigt lika, väldigt arga och ropa och skrika och sådär. Men nu är det roligare att göra Pilatus lite trött och uppgiven. Ja. Sådär. Så att det har jag liksom, för det är också lite grann så att jag vill testa en annan känsla. Ja. Det är jättekul att stå och skrika som Herodes till julen. Sådär. Och han är så vansinnigt sjuk och dum och elak.
Men han är en knäpp,
riktigt sjuk.
Ja.
Men Pilatus får väl någon
sån. Men den känslan djup, får man ju inte, att han var ju inte det. Alltså jag tror inte att han var
Pilatus, precis.
Utan
precis.
Han var en mäktig krigarman och säkert rätt så sansad.
Och lite det här lite säkert trött på det folk som han hade blivit satt att styra över liksom. Och nej, kommer de med en sån här man till som jag ska titta. Nej, men jag
orkar som handlar om
religion som han struntar i totalt eftersom han är romare och skiter i de gudar som eventuellt finns utanför hans rike liksom. Det är lite spännande. Nu är det man ska inte överdriva betydelsen av den här personen som har typ tre repliker, men det är ändå det är häftigt ändå för att känna lite att hur kan den här personen vara? Jag kommer tänka att det vore roligare att göra en spela Pilatus eller Jesus tänker jag också i ett större annat sammanhang där man fick utveckla det här mera. Det här är som man är in och säger så går man ut och så är det klart.
Det är för att det gör många. Skulle vi göra färre, då skulle man kunna bygga upp det på ett helt annat sätt. Skulle jag kunna spikas upp på något sätt utan att bli uppspikad helst då?
Ja, helst så.
Men nu får vi göra den här. Jättebra. Den är superbra. Så det är bara glädje. Men det är klart, när man har gjort en roll så många gånger börjar man analysera
den. Men varför säger han så här? Varför gör han så här?
I figurerna. Vad heter det? Det hade ju också varit roligt att göra en på något sätt i någon modern tappning eller att de, alltså för vuxna att de möts igen eller någonting sådär. Jag vet inte riktigt. Jag bara låg filosofera över det här igår. Jag sa det till dig igår.
Uppföljaren.
Ja, men alltså
påsken såhär, två, så.
Det kom bara när jag kom på repliken att Jesus säger till dig att det är tack vare mig som du är i historieböckerna. Du ska vara tacksam.
Ja, och det som kapsar. Inte ingår i manuset.
Nej, men då började jag spinna vidare att göra en på något sätt att de möts igen. Du har ju skrivit en annan teater som jag tror kanske inte vi gjort i podden som heter Här är ditt liv.
Nej, den tror jag inte.
Baserat på det tv-programmet som gick för ganska många år sedan. Ja. Där en programledare så är det Jesus som kommer och så får möta sina då är det en uppstånd i Jesus då,
just det. Med
vakten och så vidare.
Skriftlärde och Maria från Magdala.
Ja, och det var de två tankarna får ihop på något sätt.
Det vore lite häftigt alltså, att göra något där.
någonting
hur gick det nu? Liksom,
något annorlunda.
Bara, ångrar du något, Pilatus?
Alltså, ja, ja.
Kunde du ha gjort något annorlunda? Ja, men, ja, lite, ja, just
det kan
det.
Bli ett annat djup. Liksom. Alltså, vad händer med dig sen i din tankevärld? Då får man ju också bara helt konstnärlig frihet. Men vad man kan tänka sig i det djupt mänskliga.
Ja, ja just det. Absolut. Där. Ja, det var en intressant idé.
Hur Judas... vet vi liksom om man har sångest, men då kan man spela ut den på ett helt annat sätt. Varför gjorde jag så här?
Specialavsnitt av podden.
Ja, ja, precis.
Drama.
Skriver i flera månader ett poddavsnitt. Ah, ja, sen till det. Men det är en väldigt, väldigt glädje. Det är roligt för att göra. Hur är det annars i stilla veckan? Hur har du det då liksom?
Ja, det blir rätt så mycket tjänstgör. Jag i den kyrka där jag jobbar så har vi någonting som kallas passionsandakter. Måndag, tisdag och onsdag ish. Det är en annan variant, men det är ändå 3 dagar som vi läser ur den här historien om Jesus sista tid. Och då hade jag den igår. Och då är det läsningar och så är det bön och så är det ett par salmer. Och det är väldigt enkelt och avskalat och kort. En kvart tror jag vi höll på i kyrkan. Och sen så har jag skärtorsdagsmässan. På skärtorsdagskvällen, som är ju den, jag måste vara en av de mest dramatiska gudstjänsterna på hela året, där man får klä av altaret som avslutning och allt blir svart och det blir mörkt. Jag avslutar i mörker liksom, för nu råder verkligen mörkret, nu är mörkets tid, som nu har mörkret makten, säger Jesus. Och sen så är jag ledig på långfredagen, då är min chef jobbar då, sen på påskdagens morgon klockan 7 så är det påskotta för 11:e året i rad som jag håller den, och sen blir det ett gudstjänst för små och stora klockan 11. Så att det jag får ju verkligen vada i påsken. Ja. Det får jag göra. Men på samma sätt där, så att det blir inte så mycket tid över till egen reflektion. Det blir det inte.
Nej, du blir ju producent.
Så blir det, absolut.
Och där har jag 2 frågor. Dels, är det svårt att skapa nytt? Behövs det skapa nytt?
När det gäller påskottan så skapar jag egentligen ingenting nytt. Nej. Utan jag fick den här påskottan av en äldre, numera pensionerad kollega för 11 år sedan. Och jag har egentligen inte förändrat den sedan dess. Jag brukar lägga in en diktläsning i den. Men där är jag har ett antal dikter som jag rullar på så att säga. Och så byter jag bibeltexter ibland beroende på kyrkoåret, alltså de kyrkoårstexter, eller om jag hitta någon annan som jag tycker passar. Men i princip så är allt exakt som du brukar.
Tänker att traditionen är viktig där kanske, och texterna i sig är så...
Texterna
är
i sig framförallt.
Berättelsen är så stark så att vi behövs inte göra så mycket. För ibland när vi kommer till andaktsdelen här podden och så kommer någon av de här väldigt klassiska texterna. Mm. Då kan man ju få lite prestationsångest, kanske ett starkt ord i sammanhanget. Men någon säger, men nu vill vi hitta någon ny vinkel på det.
Ja, just det.
Och det är väldigt svårt, för att allt gott på något sätt har sagts om det. Eller alltså inte bara alla smarta grejer och kluriga och vändningar liksom.
Där är det som jag har svårt där med. Det är inte som i påskotan har jag ingen predikan eller inte ens något beredelseord, utan där är det är mässa väldigt avskalat så, men med all påskens stämning med ljuständning och allt sånt. Mm. Och Kristus är uppstånden och så. Men däremot på skärtorsdagskvällen, då är jag också 11:e året i rad som jag har den skärtorsdagsmässan. Det var så att jag inte skulle haft den i år, sen blev en kollega sjuk så då blev det så att jag tar den i alla fall. Och där är det svårt tycker jag. För där har jag ju ett litet beredelseord varje år. Och egentligen så hittar jag inte så mycket mer att säga. För att det kan man ju också. I och med att jag har gjort den i 11 år så kan jag plocka fram den första en gång till och ta den igen så att säga. Mm. Men i år har jag valt att fokusera på den här mannen med vattenkrukan som Jesus säger åt lärjungarna. För ni kommer att se en man som har en vattenkruka på huvudet. Följ honom och så dukar påskmåltiden där han går. Ungefär så. Och honom, hans liksom... Ja, inte historia, men jag fantiserar lite kring honom, den här mannen med vattenkrukan. Att han används av Gud fast han kanske inte vet om det själv. Att han är alldeles i närheten av de här historiska och stora händelserna utan att kanske ens veta om det. Eller funderar jag på, liksom, eller kanske han visste om det. Var han med där? Stod han ute i ett Getsemane trädgård efteråt för att han hade sett att det var något som pågick där? Gick han med och kollade? Vad tänkte han? Och sådär. Och det är den varianten har jag inte använt tidigare. Jag har använt Judas och jag har använt att vi själva, vi förråder varandra, vi förråder oss själva och så. Men där är det lite, för där tycker jag att där vill man verkligen säga något vettigt. Det är ungefär som på julottan. Där är också som jag har haft, där är det faktiskt 12 år i rad som jag har haft den. Och den, vad säger man?
Mm.
Alltså jag tror jag har dragit den historien förut, någon gammal pastor som stod och tog på sig galoscherna i hallen och sa, jaha, då är Jesus född igen.
Ja.
Det är lite så här, jaha, vad ska jag hitta på den här gången?
Ja, men det blir
för man vill ju ändå säga något som har relevans. Liksom. Det är klart man kan gå in och säga, jo, Jesus är född, halleluja, och sen är det, Men det måste ju vara någon sorts botten ändå. Så. Ja, så att det kan vara lite...
Det vore
lite
ju spännande nu att få göra egentligen, eftersom alla kyrkorna har ju, det ser ganska lika ut, att om någon, att göra någonstans där det stack ut lite, göra på skärtorsdagen i något gudstjänstsammanhang att man spelar upp sista måltiden.
Mm.
Om man är väldigt många då och har hela... Alltså det blir en långt parti så där man får använda hela den dramaturgin. Det vore ju väldigt,
det är väldigt dramatiskt
så,
ja,
och
verkligen.
Få fördjupa sig i det och få spela det liksom.
Jag vet att vi en kollega i alla fall tror jag, som berättade det att de hade på något ställe servera, att man åt måltid tillsammans innan man gick över i mässan.
Just det.
Och det är ju inte alls samma sak. Nej. Men det är ändå något sätt att gestalta det här på ett annat sätt, mer konkret. Liksom. Man sitter verkligen där och äter. Men det, jag tycker också att det är en väldigt intressant idé. Ja. Tänk att göra en skärtorsdagsmässa där man hade ett antal skickliga.
Ja, skickliga, det ska ju vara på riktigt.
Skådespelare säger jag nu med lite citattecken här. Som spelade upp det här.
Ja, och likadant på långfredagen och på påskdagen. Alltså få som tre stora scener liksom.
Ja.
Det vore
jätte.
Vid ett tillfälle så fick jag vara med och äta påskmat. Vi satt som det.
Ja, men det var för en artikel.
Det var en artikel i våran kyrktidning som heter Kyrkporten i något år sedan. Det var också väldigt fascinerande. Vi var dels från olika kulturer och bakgrunder, så vi hade lite olika mat med oss till det här bordet. Och sen vart det liksom goda samtal. Det gör ju någonting när man får äta också tillsammans.
Ja, just det, absolut.
Och samtala om dramaturgin som var där. Jo, jag hade också en annan fråga. Där på fredag nu då. Du säger att du får inte så mycket tid för din egna stilla vecka, du är producent. Mm, fredag tjänstgör inte. Är du hemma då och ser någon långfredagsfilm? Eller går du på en långfredagsgudstjänst och får vara då mottagare, om vi använder de orden nu?
Om jag hade varit för mig själv så att säga, då hade jag förmodligen suttit hemma med egna reflektioner. Så här. Ja. Nu är vi hela familjen så att det, så blir det inte. I år tror jag inte att det blir någon långfredagsgudstjänst. Ibland har jag valt att göra det. Yeah. Gå i gudstjänst för att få hela påskens händelser. Så. Men någon form av långfredagsreflektion blir det ju. Ja. Det är så att jag försöker liksom få e-mail för att leva lite i det här med långfredagskänslan. Sen blir det kanske att vi måste ut och handla eller vi måste förbereda. Så det är ju tyvärr så att man inte, det är inte så att man, jag lever ju inte i kloster, så jag kan liksom sitta och ägna tid. Men ja, absolut att jag kommer att ägna en viss tid åt reflektion över långfredagen, för att det är en...
Ja, men för det är ju skillnad att vara producent.
Oh ja. Nej, men det, alltså, jag tycker det är fantastiskt att få göra alla de här gudstjänsterna, men det är lite, en viss saknad att inte få gå i dem också. Att säga, för att det är väldigt... Men det här, nu återgår jag till förra ämnet här, för det där tände jag lite grann på. Tänk om vi skulle... Alltså man har ju skärtorsdagsmässa normalt kanske vid sjutiden, eller våra sammanhang.
Ja. Mm. Mm.
Men det troliga var ju att skärtorsdags... Eller alltså den här måltiden åt ju senare.
Ja.
Och säkerligen så skedde förräderiet mitt i natten egentligen. Tänk om vi skulle satsa på till kommande påsk eller något, att man gör en skärtorsdagsmässa typ... klockan 11 på kvällen eller någonting, med den här spelet, ett sånt här spel först, där allting går, och så att man har den här dramatiken, och sen har man skärtorsdagsmässa på kvällen klockan 11 med den här scenen. Det vore häftigt Ja, det blir kanske aldrig av, men det är
ska det bli av, är det du som kommer skriva detta. Det är en god idé. Och så får man fortsätta på långfredagen och hitta någonting starkt där också, som blir ordentligt. Ja, kära lyssnare, Ni kanske hör guld skapas här, vi får väl se.
Precis.
Har vi någonting annat? Om vi släpper kanske påsken, jag vet inte. Mm. Du har mer lite...
Jag har lite artiklar.
Läsklassögon tänkte jag säga.
Ja, det har jag också, men... fast ja, de behöver jag nog nu säga. För det här var ett väldigt, väldigt smått. Ja, ja. Jo, så här är det. Att en krönikör och journalist i Dagen, kanske det här är. Eller om det är Dagens Nyheter är det. Det här är Dagens Nyheter, just det. För jag har fått den här delad på Facebook på ett ställe. Därför var jag osäker på varifrån det kom. Men det är från Dagens Nyheter. I Storbritannien är somliga ateistiska föräldrar beredda att gå långt för att få in sitt barn på en religiös friskola. Vid middagsbordet förra helgen, den här kvinnan bor i London, ska det sägas då. Vid middagsbordet förra helgen deklarerade min 8-åring att hon ämnar konvertera till judendomen. Religionsundervisningen på hennes katolska skola är tråkig, tycker hon. Det är mycket rabblande av ärkeänglar tydligen. En judisk skola hoppas hon kommer lägga mindre tid på detta. Man kanske inte behöver läsa så mycket om Jesus i alla fall. Hur är det i de muslimska skolorna? Hon behöver inte ändra sin religion för att byta skola, kommer hon på. Det finns ju många icke-katoliker på hennes. Be 5 gånger om dagen vill hon emellertid inte göra. Gör alla muslimer det? Är skolmaten god? Detta är Dagens London, skriver hon. Och då är det så att de här...
Jag förstår inte, varför en ateistisk familj? Vad sa du där inledningsvis?
Ja, precis. Somliga, alltså så här... Poängen är så här, ja. De religiösa friskolorna här i London, enligt den här krönikören då, jag har absolut ingen egen erfarenhet.
Nej, ingen koll alls.
Enligt henne så är de så pass högt skattade så att man
kvalitetsmässigt
är de väldigt bra och de har en bra undervisning, god miljö och så vidare. Så att det finns då muslimer som väljer att gå i en kristen skola för att den är så bra. Det finns ateistiska föräldrar då som väljer att sätta sina barn i katolska skolor eller judiska skolor eller så. Det står här, tror jag, om jag minns rätt, om en muslimsk pojke i kippa. Alltså judiska religiösa huvudbonaden här. Det är väldigt olikt, det är hennes poäng, det är väldigt olikt Sverige. För att nu har det ju kommit fram här förslaget att man ska, det är Socialdemokraterna som vill förbjuda helt religiösa friskolor.
Det på lite på ämnet faktiskt, det vet jag inte om det var ett mer rykte eller så, men för en tid sedan, så kan man säga när man inte vet hur många år som har gått, så var det liksom på tal att det var många barn till sverigedemokrater som satte sina barn i kristna friskolor för att där gick inga muslimska barn och att de var sån bra traditionsbundet.
Precis, svenska kanske, kyrkan men... är till för att bevara de svenska traditionerna,
och då,
tycker
och
man
då,
ju ofta.
Kristna
där.
Friskolor då var väldigt traditionsenliga och bundna. Så.
Just
jag minns det, var så länge sedan jag läste, jag kommer inte ihåg hur det var, men det var ganska mycket om det ett tag och det blir lite på samma sätt.
Det är absolut sätt, som, på samma som, sätt. Ja.
Och
det,
för
det,
men det, annars så skiljer det ganska mycket ju.
Det är väldigt,
för det är väldigt
intressant.
Tydliga liksom. Trosutövningar i skolan.
Mm.
Den engelska skollagen måste se ganska så
annorlunda ut.
Ut
ja. Precis. För det är på något vis som det var också en företrädare där för Socialdemokraterna i samband med den här debatten som sa att i skolan ska lärarna styra, inte präster och imamer. Som om de gjorde det annars. Jag är kluven i den här frågan, ska jag vara ärlig och säga. Men jag tänker att det viktiga måste ju vara att skolan är bra. Alltså, är det här en bra skola med bra miljö, bra undervisning, får de lära sig det de ska, då tycker jag att det måste vara det viktigaste. Om man sen har bönestunder, läsning ur Bibeln kanske, jag vet inte vad man kan tänkas. Det kanske är sekunda, alltså mindre viktigt liksom i det här sammanhanget. Spontant, jag har tänkt mycket på det där, så känner jag att jag tycker att det borde vara okej med religiösa friskolor så länge de uppfyller samma krav som alla andra skolor.
Det vore intressant att, nu har vi väl inga sådana känningar, men att intervjua en kristen friskolerektor eller lärare som har kanske både jobbat i en icke och se... Vad är skillnaden? Och kanske som rektor kanske framförallt. är det mycket påtryckningar just för att det är gärna då någon som har varit på flera skolor så där och har en bild. Det tycker jag skulle vara intressant, för jag tänker att man kan ha ögonen på sig kanske på ett annat sätt. Jag mötte för en tid sedan lärare från en skola där det var mycket, det gick mycket muslimska barn, och då så det var liksom det var en vanlig kommunal eller en vanlig, det var en friskola men ingen religiös sådan. Och då kändes så där, det kanske var för att den här läraren visste att jag jobbade i kyrka. Ingen aning, men det kändes som ursäktade sig väldigt mycket. Mm. Alltså, men vi är ingen muslimskola, vi har inte bön i skolan och vi gör vi följer det sådär. Det är bara att det går mycket muslimer där. Jag tänkte, men ja, det är väl jättebra. Jag förstod inte.
Nej.
Och så lite samma veva som var till också komiskt. Det kan också vara att jag jobbar i kyrkan. Då mötte jag en lärare från en kristen friskola som sa att liksom tvärtom att ja, men vi har faktiskt en liten andakt på morgonen. Och en halvtimme i veckan extra har vi fått tillåtelse att ha kristendoms någonting sådär.
Ja, ja.
Nu kan de lagt in mycket själva för att de mötte en person som
ville
de visa sådär.
Ja.
Jag har ingen aning. Men det var väldigt intressant sådär.
Men det blir rädd för att det här är symptom på att religionen ska få allt mindre plats.
Ja,
liksom.
Ja.
Och man får inte bönutrop har det varit snackat mycket om där. Och skolan får inte gå i kyrkan på skolavslutning man får inte ha konfessionella inslag som det heter. Vi får inte ha bön och så. Det är vilket jag tycker är helt okej i och för sig. Men, och här också, nej till religiösa friskolor. Det får inte vara kristna skolor, det får inte vara muslimska skolor. Naturligtvis, som återigen, det viktiga är ju kvaliteten i skolan, tänker jag. Men jag är lite rädd för att man försöker att peta bort religionen helt och hållet. Alltså det finns så många troende människor från olika religioner i Sverige. Det finns också, jag menar, man kan kalla sig troende fast man inte är kristen. Jag menar, svensk kristen, hur man ska uttrycka det. Och jag är lite... Jag
det är svårt, men problemet är ju feltolkningen av religionsfrihet.
Exakt,
det är där man återkommer hela tiden.
Mina käpphästar.
Att religionsfrihet är inte frihet från religion, utan det är frihet att välja religion men att du ska få det presenterat. För att är det någonting, och det har vi pratat om många gånger här, och det är värt att nämna varje gång, det är okunskapen som föder liksom hatet och missnöjet, för att man inte kan, man inte vet. Så då tänker man att då, det finns en stor islamofobi i vårt land, och då tänker man att då är det bättre att ta bort alla religioner. Men den kommer inte försvinna. Då är det bättre att lära sig om det. Men tänk dig också hur många politiker som sitter då likt karaktären du spelar. Alltså du var ståthållare för liksom det här landet som du kanske egentligen inte vill vara i. Och de här politikerna, tänker de har ju för sig valt kanske vara i det här landet. Men att så här, det här är en icke-fråga för mig. Alltså jag bryr mig inte om min religion. Nej, jag har ingen egen, utan min religion är lagar och mammon. Alltså det blir lite så här. Det är också många som måste vara så här trötta där.
Jag orkar inte ta det här. Liksom. Nu ska vi börja med det här igen.
Ja, men då stänger vi alla friskolor. För då får ni väl...
Absolut. Man får en annan förståelse för hur man tänker på det sättet. Så att, det är lite skrämmande ändå, tycker jag, att man liksom försöker att skjuta bort en så stor och viktig del av samhället. Naturligtvis ska staten inte vara liksom kristet styrd eller så, absolut inte. Men människor måste ha rätt att utöva sin religion, och det är liksom en grundläggande på något vis mänsklig sak att det finns inbyggt i människan på något sätt. Någon form av tro. Sen kanske man inte tror på en gud, men någon form av tro, tror jag. Är man övertygad ateist, så är det en tro också i sig. Liksom. Så att det finns i, tror jag, i människans inre. Och såklart tänker jag att det är Gud som har lagt in det där. Men oavsett vad man tror om Gud och inte, så det är som att skära bort en bit av människan. Ni får inte ägna er åt det här, liksom. Sen är det, som sagt, naturligtvis inte, det betyder inte att alla är troende eller alla är kristna, men alla har någon form av existentiella behov.
Jag lyssnade på en i ett gudstjänstsammanhang, en person som delade, alltså så klassisk 12-stegsgrej. Och då, det var en nykter alkoholist och narkoman, och så berättar personen så att den pratar om sig själv utifrån ett sjukdomsperspektiv som var tredelat, och ett av det var bristen från barnsben av andlighet.
Mm.
Och det var liksom ett hål som saknades hela tiden, som sen fylldes när den här personen lämnade sitt missbruk, eller liksom tog tag i det.
Mm.
Och så, oj, vilket stort hål jag haft här från andlighet. För det fanns ingen i hela uppväxten på något sätt. Och att berusningen ersatte det. Andligheten ersatte berusningen.
Ja, just det. Mm.
Och det är också väldigt spännande. Alltså, hur viktig är andlighet, i vilken form så jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt.
Det djupare
är någonting vi behöver som människor.
Ja, men det är det jag menar, det finns någon sorts existentiella behov, alltså man säger att vi behöver tro på någonting, eller borde ha någon sorts, och titta bara på som jag också varit inne på, alla dessa program i TV om andar och spöken och övernaturliga saker. Det är alltså, som jag sa förut, andlighet, det innebörden i det ordet har lite förändrats.
Uh-huh.
För att om man, alltså, det var någon som sa till mig, jag trodde inte att du som präst kunde vara andlig. Och då menar man liksom tro på andar. Alltså att vara andlig nu kan betyda att man tror på andar. Och det är också något, det har fyllt något behov som uppenbarligen inte kristendomen har lyckats fylla. Utan det finns andra.
Men jag undrar ju också mycket andra trauman och sår som det är klart inte bara helt kan kokas ner till att det är brist på en tro. Men jag tror att det är många som har ett hål där. Som fyller det hålet med någonting destruktivt. Sen finns det andlighet och tro som är destruktiv.
Absolut.
Så, då har vi sagt det. Och det tror jag att ingen av våra lyssnare har missat.
Nej.
Jag vet inte. Det är
man kanske ska säga, istället för att säga att alla behov, som jag sa, alla har ett behov av en tro, eller vad jag nu uttryckte det här. Man ska säga att alla har behov av en mening. Liksom. Det handlar om. Visst. Någon sorts mening. Men det är bara, jag lever här, och sen drar man ur kontakten, och sen är jag borta, och så händer ingenting. Nej. Och så är det bara, där tänker man ju såklart olika.
Och det är klart att den ökade i vårt samhälle ensamheten.
Mm.
Det blir också en brist på mening på något sätt. Alltså när folk också väldigt inte skaffar barn. Det har vi varit inne på, att barn är en stor mening med livet. Att man får någonting annat att kämpa för och fokusera, att den här behöver mig. Mm. Det blir en mening. Och har man inte den, det är också en kan kännas en meningslöshet.
Ja, absolut. Så. En tomhet.
En tomhet.
Ja, absolut.
Så man kanske fyller med annat. Ja, vi går vidare.
Ska vi ta en till här? Jag har en som, jag vet inte om du har själv drabbats. SMS-reklam om att gå ur Svenska kyrkan upprör, står det.
Ja, jag tycker så, upphör.
Upphör, det vore fint det också.
Jag har inte fått det.
Nej, jag har inte heller fått det. Min dotter fick det.
Ja.
Och då står det så här, typ, hej Kjell, det här är ett tips från en vän. Gå ur Svenska kyrkan och tjäna 1000 lappar i kyrkoskatt eller något sånt där. Läs mer på, och sen internetsida då, som man ska klicka på. Och då får man hjälp att gå ur Svenska kyrkan. Ja. Det kostar 390 kronor eller något sånt. 300 plus i alla fall. 369 kronor kostar det, står det här. Att gå ur Svenska kyrkan med hjälp av den här sidan. Och det här har nu Svenska kyrkans jurister börjat titta på, för att det är ju jag som varande anställd och troende, alltså i kyrkan, så tycker jag att det sorgligt. Ja. För det första att man gör en sån här kampanj, att folk ska gå ur kyrkan. Det har ju tidningarna gjort i många år.
Mm.
Det tycker jag är tråkigt i sig. Men det här är ju rent bluff, båg och lurendrejeri. Därför att om man kontaktar kyrkan direkt, så kostar det ju 0 kronor.
Ja. Ja. Och så besvärligt är det inte.
Och det är inte så besvärligt. Nej. Man kan gå in och beställa. Men jag kommer inte ihåg om man kan till och med dra ut en blankett på nätet. Det vet jag inte. Men hur som helst, man kontaktar sin församling och får gå ur kyrkan omedelbart.
Jag tänkte först att det var en ride från humanisterna. Men då behöver det inte vara, utan då kan det vara ett vinstgivande företag.
Ja, jag tror att det är det handlar om i det här fallet.
Som gör en tjänst att hjälpa folk då att gå ur.
Mm. Så. För det är...
Ja, var, nej, jag har inte fått sms, det var spännande. Vad har de... Har de hittat på något motkraft, tänkte jag säga? Någon lösning?
Nej, det, nej, utan då bara att de ska... just nu tittar våra jurister på om det är olaglig marknadsföring eller inte.
Mm.
Det står här att man... Om man kommer in på den här sidan då, så står det bland annat om hur mycket man sparar på att inte betala kyrkoskatten, som de kallar det för, vilket ju inte alls heter, men kyrkoskatten. Och det som däremot inte står då är att det är gratis att gå ur kyrkan om man vänder sig till kyrkan direkt. Så det är ju inte frågan att de vill upplysa om att man kan gå ur kyrkan, utan de vill tjäna pengar på folk som går ur kyrkan. Och jag vet inte fortfarande, det har egentligen inte med det att göra, men lite på ämnet, som vi brukar säga, att om man, finns det tidigare var det så att om man googlar Svenska kyrkan, så är det första man kommer upp överst att sökresultatet är gå ur Svenska kyrkan. Mm. Vilket är ju tragiskt i sig. Mm. Att det inte är Svenska kyrkan själv som hamnar överst, utan den som erbjuder hjälp att gå ur kyrkan. Det står också att det inte heller tillåtet att skicka ut reklam via sms utan att mottagaren först gett sitt tillstånd. Så jag vet inte hur man egentligen har fått de här numren. Var man får dem ifrån, hur man har kollat. För som sagt, min dotter, hon är ju själv aktiv i kyrkan och är inte intresserad av att gå ur. Så varför de har tänkt sig att just hon ska vilja göra det vet man inte. Eftersom jag har inte fått och du har inte fått. Så alla har ju inte fått uppenbarligen. Så att, ja, men så är det i alla fall. Nu får vi se vad som händer. Nu återstår att se vad juristerna kommer fram till, om vi kan vidta någon åtgärd, som att polisanmäla, säger de här, till dagen. Jag har gjort det här. Jag kan ju nämna en annan sak här. Fler kvinnor än män är pastorsadjunkter, det vill säga det är ju det första året som man gör som präst. Man prästvigs och sen gör sitt första tjänsteår, så kallas man pastorsadjunkt. Då är man inte anställd av en församling utan av stiftet.
Då har vi alltså gått så långt nu, för att vi pratade om för en tid sedan det där vaga begreppet, ja, att det är fler kvinnor som går på prästutbildningen och läser till präst. Och då har vi kommit så långt att de nu har blivit adjunkter, kan man ju då.
Så kan man tänka. Precis. Det står här att 53% av alla yrkesverksamma präster i Sverige är män. Så än så länge dominerar männen. Ja. Men av pastorsadjunkterna är 64% kvinnor. Så det är ganska mycket mer ju.
Ja. Så att det handlar ju om att de här männen inte har hunnit gå i pensionen.
Så är det ju.
För om vi bara tar en liten undersökning vår här, så har ju de äldre som har ju varit män.
Ja,
och de yngre, nu har vi fått
in. De är fortfarande män. Men de yngre, så vitt jag vet i alla fall.
Precis, jag vet inte vad de vill ha för pronomen. Men de yngre, det vi har fått in lite män, men det är mycket, mycket, mycket mer kvinnor.
Ja, och det är fler. Alltså det är tydligt när man går på prästvigning att oj,
ja,
det finns prästvigningar där det bara är kvinnor.
Ja.
Så att det här är ju, prästyrket är på väg mot att bli ett kvinnodominerat yrke, så är det. Mm. Vilket är intressant med tanke på att det inte är 100 år sedan man röstade igenom att kvinnor skulle få bli präster.
Nej. Nej, det är inte så länge sedan.
Nej,
faktiskt.
Det är ju inte det. Det är väl 58 tror jag att det var.
Ja.
Eller så, 56 kanske.
Men det kan man pausa och googla så man får exakta siffran. Men det är inte så länge sedan, och det är väldigt intressant så snabbt. Och vad kommer det göra då med yrket?
Ja,
vi har ju pratat om, väldigt generaliserande, att det är ju inte längre ett på samma sätt ett statusyrke så med den just makten.
Mm.
Och att det har gått mer kanske till bli en omvårdnad hållet. Mm. Så det har vi ju pratat om. Och vad gör då kommer
Nej, men det är ju så med traditionella kvinnoyrken, så är det så att de har lägre lön och de är lägre sedda än de yrken som män dominerar. Det är förfärligt, men så är det. Och det är klart att det här går lite hand i hand, tänker jag. Att det är fler kvinnor, statusen också sjunker. Därför att man ser på ett annat... Ja, det är som sagt, det är vansinne, men jag tror att tyvärr att det kan finnas en koppling där. Men sen tror jag absolut att det kommer att bli ännu mer fokus på just omvårdnad. Det är också, man tänker på vad folk frågar efter. Mm. Vad tycker du är viktigt att kyrkan gör? Ja, välgörenhet, viktiga, alltså ta hand om sociala saker, det är viktigt. Gudstjänster är inte så viktigt. Återigen, väldigt generaliserande där, så är det kanske så att att kvinnor är mer vana att få en roll där man är omhändertagare.
Det är spännande alltså. Hur det ändå kan svänga på så pass kort tid sett till historien liksom. Och om det kommer påverka kyrkan mycket, det får vi ju se i framtiden.
Men det, jag tänker det är så här, om man, det här är bara för att visa lite grann den här absurda grejen med att, som sagt, jag tror att kvinnor får en roll att vara omhändertagande, snarare att de själva alltid tar den rollen.
Verkligen.
Och då är det så här, om det är ett möte, kyrkoherden är kvinna, kanske, fixar du fikat till det här mötet? Och det kanske hon gör. Skulle man säga samma sak till en manlig kyrkoherde? Kan du fixa fika till det här mötet? Vet inte, men jag skulle ju inte bli förvånad om det var så att den kvinnliga kyrkoherden kanske tar på sig det här. Liksom.
Om vi skulle göra en undersökning.
Ja, just det. Hur många kvinnliga kyrkoherdar fixar fikat? Mm. Hur många manliga kyrkoherdar fixar fikat? Ja. Och beror det på att alla kvinnor älskar att fixa fika?
Nej.
Nej, jag skulle inte tro det. Och det kan,
tänka kan ju också helt fel här.
Absolut, men, det där är bara killgissning. Men jag tror att jag har rätt.
Och hur många kvinnliga kyrkoherdar finns det?
Ja, just det. Mm. Det är så här att de flesta kyrkoherdarna i Svenska kyrkan är män. 416 män mot 253 kvinnor. Vilket ger en andel på 64%.
Mm.
Så där leder ju leder männen i väldigt stor utsträckning.
Ja.
Det kommer såklart också förändras i och med att fler präster fler kvinnor blir präster.
Precis, men det kommer ju ta sin tid, för att de här männen måste gå i pension.
Ja, just det.
Och det måste komma ner. Så det
är inte så att de kommer att säga så här, jag tror jag ger upp min kyrkoherdetjänst och sätter hit en kvinna istället. Det kommer ju knappast att hända.
Nej. Nej. Vi får se vad framtiden har.
Intressant i alla fall.
Ja.
Som du säger, det har gått fort. Det är våra, kanske våra mansgrisiga perspektiv.
Nej, men jag tänker...
Kvinnor har kämpat i...
Hur länge som helst. Det har gått långsamt. Men sett till att när kvinnor fick bli präster, så i ett historiskt perspektiv har det gått snabbt på tidslinjen.
Just det.
Men annars har det tagit lång tid. Så att det beror på vilket perspektiv man väljer att se det från.
Absolut.
Jag sa det första, var det ur ett helt historiskt liksom, perspektiv. Jaha, vi hinner en liten rackare till, tänker jag. Om vi har någonting. Annars så går vi över på...
Vi har att det här är lite positivt.
Men vad kul. Det förra var också positivt.
Ja, det var det.
Men
ökat förtroende för Svenska kyrkan. Man har gjort en sån här undersökning. Mediaakademins årliga förtroendebarometer.
Just det.
Mm. Där ökar Svenska kyrkans förtroende bland svenskarna något.
Mm.
Och de klättrar från en åttonde till en sjunde plats bland samhällsinstitutionerna. Det är ju inte jättebra fortfarande, men nu i år, 2018, så uppger 35% att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Svenska kyrkan. Men förra året, 2017, var den siffran 34. Så att det går sakta, men det har ändå gjort...
Det måste ju handla om det har hänt någonting som blivit medialt. Jag tänker att man är så enkel, inklusive dig och mig. Saker man inte är med och har koll på, då går man så mycket på... Aha, nu har de gjort så här med Röda Korset.
Ja, visst.
Då sjunker ens förtroende. Man har inte läst på egentligen så mycket, utan man går på de flasharna man
ser. Ja, absolut.
Så enkel är man som människa, faktiskt.
Kyrkan har gått igenom en hel del skandaler här de senaste åren. Här,
så. Men nu sista har det väl varit helt okej.
Okay. Ja,
bättre i alla fall.
Precis.
Vilka ligger etta på den, vet du det? Det är bara intressant att se. Vilken är den samhällsinstitutionen som är högst förtroende?
Högst förtroende har universitet och högskolor. 65% anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för dessa institutioner. Polisen får samma siffra också. Så man tror mer på polisen än på kyrkan, kan man säga. Sen kan det också vara så att man kanske upplever att man har mera behov av polisen än av kyrkan. Ibland.
Så kan det verkligen vara.
Och det skulle jag också säga ibland. Om det var så att om det kom en rånare så skulle jag ju inte ringa prästen, utan jag skulle hellre vilja att det kom en konstapel gående än en pastor eller präst.
Ja, ja.
Så det kan jag ju hålla med om i sånt fall. Men det här har absolut inget med det. Bland företagen så har det här, du vet, känner till företaget Postnord.
De ligger högt, eller?
2015 hade de 50% förtroende.
Ja, ja.
Nu har de 11%.
Oh shit, vilken djupdykning i bottenträsket.
Verkligen.
Men de är också på tapeten hela tiden.
Ja, ja, just det. Och sen kan det ha att göra med att man inte får sin post. Det kan ju vara lite jobbigt också.
När man
går och väntar på ett paket som inte kommer. Eller som min mamma som skulle få hörapparater på posten. Och när de kom dit, när hon öppnade paketet så ramlade de ut i 10 000 bitar. Sådär.
Ja, vad skönt. Det var ju
välhanterat av Postnord. Här sätter jag mig på höga kyrkhästar och säger att vi är i alla fall bättre än Postnord.
I förtroendekapital. Ja. Eller så. Men
jag tycker vi levererar bättre än Postnord också.
Ja. Faktiskt. Men vi får ju inte heller 10 000 paket från Kina som vi ska ta hand om.
Nej, det får vi inte.
För att ska beställa billiga grejer från Wish och inte köper second hand. Då hade det varit bättre. Jag tror inte att SJ står så bra till heller.
Nej, det står inte här. Men det är säkerligen så.
Det är jobbigt. Men tänk du vad då på Snords medie PR-grupp.
Ja, just
så,
det.
Aha, bra siffror 2015. Vad gör vi åt det här? Så hur får vi tillbaka förtroendet? Spännande resa faktiskt. Hur ska vi ta tillbaka liksom ett förtroende? För det gäller ju, det sitter ju kyrkan med också. Alltså som när någonting har hänt. Ja, men nu, om vi tar det som var 2000 någonting här nyss med hela när det hade rests på ett sätt som inte var så. Då sjönk ju förtroendet. Och hur man då tänker de här som är ansvariga sitter klara, hur gör vi nu?
Det är inte så att du sitter och längtar efter att bli typ chef för Postnord. Jag vet ju att när vi har lite olika, när vi har konfirmander så vet jag att du värnar mycket om alla, men lite mer kanske om de som är lite stökiga.
Ja, just det.
Ja, så att det kanske är så att du känner att yes, jag ska gå in här och reda upp det här
och hjälpa dem här på snor som stöka till det. Ja, vad vet jag. Ja, vi släpper det. Hur vad ska vi få lyssna på?
Ja, vi tänkte att vi tar väl
Postnords
heliga evangelium. Ja. Påskdagen tänkte jag vi skulle lyssna, eftersom det är faktiskt kommande söndag.
Mm.
Och då läser jag ur Lukas evangeliet. Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt samman för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala, Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Det här är ju lite grann, anknyter inte det här med prästfrågan. Där kommer kvinnorna till och får besked. Alltså, han lever, Jesus lever, han har uppstått. Kommer till lärjungarna: ni hittar på höns, fjantar. Kvinnorna fick ju rätt. Så
att de fick verkligen rätt, och det var de som fick se först.
Kvinnorna fick se först. Och som det också sägs från forskarhåll, då, som talar om att det här är viktigt att det är kvinnor som hittar den tomma graven. Om man hade velat hitta på den här berättelsen så hade man förmodligen sagt att det var män som gjorde det, för att kvinnor var inte pålitliga, så att säga, på den här tiden. Det var inget som, det dög inte till vittnen egentligen. Men här har man då skrivit att kvinnorna, och vilket gör att det finns en större sannolikhet att den här episoden faktiskt har ägt rum. För att man inte har, för att det inte är män.
Tänk den sjuka tiden, som inte heller så länge sedan, när kvinnor, slavar, med flera inte fick vittna och sånt.
Ja,
för att
ja.
Deras ord inte var pålitligt. Alltså det är noll att skratta åt, men det blir så befängt.
Ja.
Alltså det är så...
Vi brukar ju gå igenom budorden med konfirmanden ja. Också varje år. Så att du ska inte ha lust till din nästas hustru, oxe, åsna eller ja, vad det nu
ja,
står.
Ja.
Alltså man jämställer där ja. Hustru med en annan ägodel som en oxe till alltså, exempel. Eller hus. Eller
ja.
Vansinnigt. Ja, men här var det kvinnorna, de spelar faktiskt en sorts huvudroll här. De var här och upptäckte ja. Det här. De fick förtroendet att, man kan säga att de fick Guds förtroende att få se det här först av alla. Och meddelade det till de andra, till lärjungarna.
Här är ju liksom ultimata upprättelsen och glädjen.
Verkligen.
För de har sörjt. Jaha, är det slut nu? Som vi varit inne på så många gånger. Lärjungarna lämnar allting, följer,
ja.
Rider in med Jesus eller kommer han sida och det, wow, vi följer en hjälte. Och sen, nej vänta nu. Och sen förnekar och de sviker och de förstår den där ångesten, skammen de har suttit med dagarna och bara nej, den går inte att förstå. Den är så enormt så, och djupt mänsklig. Kunde vi gjort på ett annat sätt? Hade jag inte gjort så där, förstår du, de där, alla de där mänskliga känslorna, hade han levt då? Om vi hade inte ridit in i, ja men du vet, det var jag som kom på att vi skulle och bla bla bla, bla, bla.
Ja, just det.
Så, och så bara kommer hallå.
Hallå eller
är det jag?
Har du saknat mig?
Ja.
Jag tänker också på den här på i det här sammanhanget så jag avbryter dig.
Nej.
Tänker jag på, vi fick ju äran och glädjen att här om veckan ha en fotoutställning i kyrkan,
ja.
Via Dolorosa, som jag tror är Elisabeth Olsson Wallins bilder.
Yes.
Som då föreställer, ja, den anknyter till Via Dolorosa, olika stationer. Är det 14 stationer? 15 är det i den här vandringen. Och det som du sa som avslutning där på den här att, för det handlar ju om mobbning. Den här vandringen handlar ju mer om mobbning egentligen än om påsken. Eller alltså det, man i ljuset av påsken så tittar man på mobbningssituationer och så. Och
bilderna föreställer inte Jesus.
Nej, så, utan den föreställer femteklassare som är i situationer
som Jesus på något sätt. Ja.
Ja, det anknyter till de här stationerna.
Och
jag tycker inte att det alltid är jätteklart.
Nej, det är inte alltid tydligt.
Kopplingen är inte jättetydlig.
Nej, men bilden är väldigt starka.
Bilden är väldigt starka. Och så säger du där, och du kan, kommer ihåg kanske vad du sa som just det, apropå mobbning och uppståndelsen där. Nej, alltså just det här med upprättelsen. Alltså den som är djupast nere liksom.
Ja.
Den som är mobbad lever sitt liv i
och kan få
mörker,
ett ljus.
Liksom, kan också få det här ljuset.
Ja.
Det är en riktig uppståndelse verkligen. Ja. Och järnvägar nu liksom. Det här trodde jag aldrig. Jag trodde aldrig det skulle hända. Jag var så djupt nere och nu.
I vad det än är, men det blir väldigt tydligt för barnen där som sitter och lyssnar att just det.
Ja.
Den kan vara mobbad. Ja, men det kommer något annat.
Jag var nere i dödsriket. Ja, nu har Jesus uppstått. Alltså verkligen, nu har det hänt.
Ja.
Fantastiskt starkt verkligen.
Ja, det är jätte... Halleluja.
Ja, faktiskt. Det var inte på fel ställe det ordet.
Vad ska du sjunga för oss?
Jo, idag tänkte jag att jag skulle sjunga en sång som jag inte vet om jag sjungit här förut. Men den heter Nu dansar solen på himmelen. Den är den som vi avslutar vår påskvandring med. Och här tänkte jag sjunga alla fyra verserna faktiskt.
Jag tror att du har gjort den tidigare.
Ja, jag tror också det.
Nu när du säger det, nu ska jag sjunga alla fyra verser.
Ja,
spelar
tror jag också det.
Men ett år eller två.
Den passar här
oavsett. Den passar
oavsett.
Jättebra.
Nu dansar solen på himmelen, nu är det påskdagens morgon. Nu är han fri, nu är han glad, Jesus Kristus uppstånden. Han kom tillbaka från våld och död, han hittar vägen till livet. Nu är han fri, nu är han glad, Jesus Kristus uppstånden. Nu vill jag skratta och sjunga högt, nu är det påskdagens morgon. Nu är jag fri, nu är jag glad, Jesus Kristus uppstånden. Nu får jag leva i tro och hopp och en gång möta dig Jesus. Då är jag fri, då är jag glad, med Jesus Kristus uppstånden. Jag är nu 100% säker på att jag sjungit den förut, men det spelar ingen roll.
Ett bättre slut på detta samtal kan man inte ha. Nej. Vi ska också passa på att tacka Svenska kyrkan i Sollentuna, vår samarbetspartner, för att ni gör detta lite enklare och roligare för oss.
Vi kanske också ska passa på att tacka Jesus för det.
Ja, men tack Jesus. Tack för att Jesus. För att du tar den här vägen för oss. Hörrni, ha det så bra. Och nu, verkligen, gå i kyrkan under påsk. Släpp allt och gör det. Det är mäktigt.
På riktigt. Alltså verkligen, ja. Gör det.
Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.